Har du satt på vattnet? Vad bra. Då kör vi. Jag är en orolig sort. Jag oroar mig för alla möjliga grejer. Små saker kan trigga stor oro. Och jag ser ett vattenfall av konsekvenser som leder till ett gigantiskt plask. Men jag är också bra på att sätta ord på min oro, visa respekt för oron och att parkera den. För även om stormen viner utanför fönstret så finns ett utrymme dit jag kan kliva in. Där jag känner att jag just nu både är torr och trygg.
Jag har alltid haft en oro i kroppen, både på ett positivt och negativt sätt. Positivt när oron har fungerat som en motor och fått mig att utvecklas. Negativt för att jag ibland ligger vaken om nätterna och målar upp hemska saker som kan hända mina barn och barnbarn. Även om det är normalt och jättevanligt. På senare tid har jag också upplevt ångest. Även det är normalt och vanligt, men mycket tuffare att tackla. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart. Podden där tanken möter känslan. Mera te.
Mera te, mera te.
Här kommer det.
Ja, jag tänkte att vi skulle checka in en fråga idag, Anna.
Ja. Det är så skönt när du har planerat.
Ja, alltså ja. Det är underbart. Jag skulle vilja att vi checkar in med frågan. Vad är du mest orolig för just nu? Vill du börja?
Mm. Eller har du något som du är mest orolig för så kan du...
Nej, jag har faktiskt inte planerat vad jag ska svara. Nej. Absolut inte. Jag har ingen aning om vad jag ska säga. Men...
Just det. När vi poddade sist var jag ju orolig för att gå till tandläkaren och till optiken. Vad är jag orolig för idag? Jo, men alltså, jag kanske inte är orolig för just nu. Men det som jag generellt sett är liksom mest orolig för, det är ju att dö. Och inte för att jag är särskilt rädd för döden. Så jag tycker döden som företeelse är rätt intressant. Min egen död är inte riktigt lika intressant kanske. Eller de som står mig nära. Men jag är väl liksom orolig för att lämna mina barn. Det är liksom min yttersta oro. Att inte få liksom vara kvar och kunna ta hand om dem. Det var ingen liten oro som jag...
Nej, den var rätt...
...välte ut här som incheckning.
Ja.
Vad är du orolig för just nu? Eller vilken är din största oro i livet?
Nej, men
som jag tolkade frågan.
Ja, men min största oro är att... Där är jag mer egoistisk då än vad din är. Vad du är. För att jag är ju mer rädd att det ska hända mina barn någonting. Att jag ska förlora dem på något vis. Det är klart att jag också har tänkt. Alltså jag har också levt med det där. Att om något händer mig. Då står de ensam. Men nu är mina barn vuxna. Men jag är ju. Jag har ägnat väldigt många timmar. Nattetid och dagtid. Att oroa mig. Kring dem. Och de mår och fungerar bra. Liksom det har sällan varit särskilt så här befogad oro. Det är klart att de båda två har haft perioder i livet när det här orosmamma hjärtat har haft anledning att dra igång. Liksom, verkligen haft anledning att dra igång, om man säger så. När de har varit sjuka eller mått dåligt. Men generellt sett så mår de ju och fungerar väldigt bra. Så det där är ju en obefogad rädsla eller oro kan man säga. Men just nu är jag faktiskt, eller har varit ganska orolig för nuläget. Liksom, för nu när vi poddar så är det ju coronatider, om du lyssnar på det här i efterhand sen. Och då hade jag en period för några dagar sedan när jag kände att min oro och faktiskt nästan som en fysisk rädsla började smyga sig på och nästan ta över. Och jag tror att det berodde på att jag hade konsumerat lite för mycket nyheter. Jag hade lyssnat på så här lite insight information från folk som arbetar med de smittade. Jag hade läst inlägg från vårdpersonal som arbetar med smittade. Som står där liksom med munskydd och handskar och fullständigt skriker ut. Stanna hemma, ta ert ansvar. Liksom. Hjälp till att stoppa det här. Vi går på knäna. Ja, och läst ganska mycket kring det här och kände hur det liksom blev så här, men alltså vad är det som händer? Vad kan det här leda till? Och då var jag klok, för då gick jag, min man och jag var ute och gick, och vi hann knappt utanför dörren förrän jag liksom kastade mig över honom och bara, alltså jag börjar känna mig väldigt orolig för läget nu. Ja, jag med, sa han. Och det var så himla skönt att vi kunde liksom sätta ord på att vi faktiskt båda hade en förhöjd oro och rent av rädsla. Vi använde båda två ordet rädsla. Och istället för att han så här skulle släta över och tycka, liksom, du vet så här, ja men det är många fler som dör i vanlig influensan. Alltså, nej, han gjorde inte det, utan han mötte mig och han visade sig också ha den här oron och rädslan. Och det var så skönt. Så det bidrog till att jag kunde liksom skingra det här. Ja, känna att det liksom klingade av lite. Och sen bestämde jag mig för att göra saker som jag mår bra av, som jag vet hjälper mig ta mig ur oro och stress. Vilka är de då? Ja, men det är ju att röra på mig fysiskt. Ut, jag har börjat springa igen. Jag har ju liksom varit trött efter min influensa som jag hade i, ja, när det nu var mars, februari, mars. Och det har varit tufft liksom att orka göra någonting fysiskt ansträngande. Men nu har jag gjort det, och det gör, alltså det för mig gör det liksom, det är som natt och dag. Bara att röra mig, få upp pulsen och bland annat fokusera på bra saker. Liksom, känna tacksamhet. Alltså, kommer den inte spontant, så tänk tankar som gör att man fokuserar och hamnar i tacksamhet. Så det gör att nu känner jag ingen större oro för någonting. Alltså mer än det här liksom, att vi faktiskt befinner oss i en speciell tid.
Jag tänker att man kan ju vara medveten om sakernas tillstånd utan att för den skull liksom simma runt i det. Förstår jag menar? Mm. Att situationen kräver inte att jag mår dåligt. Utan jag kan ha en medvetenhet. Jag kan ta in lagom mycket av det. Jag kan visa situationen respekt. Men det är inte så att jag inte får lov att känna mig glad innan det här liksom är under kontroll. För då skulle man kunna säga att nej, men då får man inte känna sig glad innan ingen svälter. Eller innan det händer massa andra hemska saker. Eller innan alla krig har slutat. Mm. Eller innan alla barn inte far illa. Så. Men det jag tycker mig har sett här är att det liksom är två läger. Att det är de som är väldigt oroliga och som tycker att man liksom måste vara orolig. Att man ska vara orolig, och att det pratas liksom om allting som är väldigt hemskt och jobbigt. Och sen ett annat läge då som inte tycker att det är så farligt och som gör sig liksom lite lustiga över de som är oroliga. Är det någonting som du har lagt märke till?
Eller ja, men absolut. Kring? Absolut. Jag skrev om det där också i ett blogginlägg, tror jag det var, på friendly.se. Där vi faktiskt så behöver ta hänsyn till att de flesta av oss nu är försatta i hotsystemet på ett eller annat vis. Och att det här kanaliseras ut på en rad olika sätt. Och att vi behöver respektera varandras reaktioner. Så. Och sen så kan man ju. Ja, nej, men jag tycker verkligen att jag har sett båda de delarna. Och nu tycker jag att jag själv har varit i två väldigt olika tillstånd inom loppet av bara ett par dygn. Där jag själv var väldigt, väldigt orolig och kände att jag blev på väg. Det här höll på att ta över på något vis. Som är ganska jobbigt att uppleva. Men att jag hann bromsa det i tid. Och att jag liksom använde mig av då min verktygslåda. Jag vet vad jag behöver göra för att inte ätas upp av oron och rädslan. Men jag har säkert också, alltså jag tänker på de här då som gör sig lustiga över de som uppenbart visar sin oro och rädsla. Jag har kanske också kastat ur mig någonting. Åt det hållet. Det vet jag. Jag kommer inte på någonting nu. Och jag försöker verkligen att låta bli. Även om det liksom poppar upp någon tanke. Liksom, om jag ser någonting i sociala medier, så kanske jag tänker någonting. Så, i mitt eget huvud. Men jag låter det vara. Det får vara där. Det får stanna där. Alltså, jag skulle aldrig drömma om att gå ut liksom i sociala medier. Och göra mig lustig över någon som faktiskt uttrycker.
Då hade min psykolog sagt, Du kan ju vara lite nyfiken på det dömandet.
Ja, nej men precis. Det är ju så himla klokt. Därför att då får jag ju en chans att lära mig någonting om mig själv. Men då måste man komma ihåg att den där ska liksom poppa upp och liksom berätta det för mig. Nej, men det jag försöker säga är att jag försökte verkligen så här utforska. Om man delar in det nu i två. De som är oroliga och de som inte är det. Och dessutom gör sig då lustiga på andras bekostnader.
Men det här med att man gör sig lustig på andras bekostnad är ju ett uttryck av rädsla.
Ja.
Så, ja.
Det är ju ett sätt att handskas med en oviss situation. Mm. Det är ju liksom... Ja, man behöver kanske inte ens vara psykolog eller hjärnforskare för att förstå att det hänger ihop på något vis. Va? Men jag tycker också det är intressant liksom, när man pratar om oro så finns det ju olika grader av det eller olika liksom, definitioner. Vad, liksom, man kan skilja mellan stress och den oro och liksom vad som händer med oss när vi befinner oss i stress. Och den här liksom som jag brukar göra skillnad mellan rädsla och oro. Genom att oron är en tankeprodukt. Jag brukar säga som att oron bor i huvudet. Det är tankar. Och då tänker jag om någonting som skulle kunna hända. Som, ja, som faktiskt kanske skulle kunna utgöra fara eller hot. Och sen så har vi ångesten. Som är mer liksom... Ja, den kan ju sätta sig verkligen fysiskt i kroppen och vara mer svår att råda över på något vis.
Men du verkar ju ha liksom upplevt både oro och ångest eller liksom vara i kontakt med det. Skulle du kunna berätta om hur upplever du oro? Det kanske du redan har gjort, men om vi kan göra det ett varv till liksom utifrån den här någon sorts teoretisk modell. Hur och om du kan relatera det till ångesten.
Ja, jag har ju ganska nyligen fått uppleva liksom ren ångest som jag hade svårt att förstå var den kom ifrån. Och så därför har jag liksom lite top of mind, skillnaden mellan oro. För oro är liksom den här där jag tänker mig till en stressreaktion i kroppen. Den kan ju bli väldigt stark och sen kanske den kan slå över i ångest. Men skillnaden är att mina tankar kan jag ju faktiskt i någon... ganska hög utsträckning i alla fall påverka. Och det är inte säkert att jag lyckas bara genom att tänka på andra. Alltså jag kanske behöver liksom resa på mig, röra på mig, gå ut och ta en promenad alltså för att hjälpa mig att bryta negativa tankemönster. Eller om det händer på natten så brukar jag gå upp och käka en halv knäckemacka eller läsa för att skingra tankarna.
Egentligen äter hon en halv påse chips.
Det är inte sant, Anna. Nej, men förstår du att jag kan med kropp eller tanke så kan jag bryta oron. Men den här ångesten som jag drabbades av, det var i samband med att jag var sjuk i influensa. Jag hade varit sjuk i 2 veckor. Och så fick jag väldigt stark ångest.
Hur upplevde du den? Kan du beskriva liksom hur den kändes?
Det började som ett kryp, ett väldigt starkt obehag i kroppen. Jag fick så här overklighetskänslor. Det började liksom klia i ansiktet. Men när jag liksom tog... mig i ansiktet för att klia tillbaka så kände jag fick liksom knappt, det kändes inte som jag hade kontakt med huden. Och då förstod jag att okej, det här är ångest. För jag har haft ångest tidigare, men tack och lov så har jag inte varit särskilt drabbad av det. Men att det här var ingenting som jag kunde liksom tänka bort, eller jag trots att jag hade varit väldigt, väldigt sjuk och knappt orkade. Men så vet jag tog mig ut för att jag måste röra på kroppen, jag måste göra någonting åt det här. Men det tog liksom inte bort obehaget på samma sätt som när det är oro. Så därför blev det väldigt tydligt för mig. Alltså att jag fick ett kvitto på det som jag brukar säga just. Att ångesten här sitter i tankarna i huvudet. Men det här var en fysisk...
Nu, du menar oron sitter i tankarna i huvudet?
Oron, ja, tack. Mm. Medan ångesten sätter sig mer fysiskt i kroppen. Och det var mycket svårare att liksom...
Men vad är ångest då?
Ja, men vad jag har förstått så är det också en vi skulle inte ha någon av våra känslor och upplevelser om de inte fyllde någon slags funktion. Det har väl fyllt. Jag vet inte, oron är ju ganska logisk här. Ja, det är bra att oroa sig för faror, för det hjälper oss att överleva.
Men vad, och vi glömmer inte bort dem liksom.
Nej, men vad fyller då ångesten för funktion utöver det som oron gör? Är det lite som blindtarmen? tro? Eller fyller ångesten verkligen en funktion för oss?
Det fyller ju säkert en funktion. Men vi utifrån vårt perspektiv och sättet vi lever, kanske vi liksom inte fattar det. Jag tänker att blindtarmen fyller säkert också någon typ av funktion som vi utifrån vårt perspektiv inte fattar. Förstår du?
Ja, men gör den verkligen det? Jag kan ingenting om medicinska frågor.
Nej, men det kan vi inte svara nu. För att vi utifrån det vi vet, och vi antar ju att vi vet allt. Mm. Men ponera att vi inte vet allt. Och att utifrån liksom någon sorts förståelse längre fram eller längre bak, så kanske blindtarmen fyller en funktion. Det kanske finns någon typ av bakterie den lagrar, eller vad vet jag liksom.
Mm. Men man säger väl att den har fyllt en funktion som den inte längre har.
Ja, men det är väl liksom den teorin. Det kan ju ingen liksom fastslå med säkerhet.
Nej, men då fattar jag vad du menar. Mm. Ja.
Och jag tänker att ångesten utifrån det perspektivet vi har idag på hur livet ska kännas, hur livet ska vara, hur vi människor funkar, så kanske den bara är liksom någon sorts, ungefär som vi brukar ju säga att man ser känslor som någon sorts evolutionär rest som liksom inte fyller en funktion. Så kanske vi inte har liksom, vi kanske inte har fattat bara vad vi ska ha ångesten till.
Ja, men då kan vi göra ett tankeexperiment. Om vi bara så här brainstormar nu, vad skulle vi kunna ha ångesten till? Om vi leker.
Ja, men den skulle kunna mana till handling.
Mm. Mm. Den skulle kunna få oss att närma oss varandra, be om hjälp, kanske. Jag har ångest. Jag skulle behöva att du sitter med mig.
Ja, att det liksom, det går inte att stanna kvar i ångesten.
Mm.
Att den skulle kunna vara som en knuff ut från liksom skamhörnet, kanske.
Mm. Ja, men det är kanske ett sätt att bli vän med sin ångest. Jag tror att många, det verkar ju vara så att många människor som har ångest lär sig också att leva med den. Och få hjälp då. Ofta behöver man hjälp utifrån, kanske genom terapi eller så. Att få lära sig, kanske att man kan bli vän med den på riktigt. Om man lär sig leva med den och titta på den liksom utifrån lite grann. Jag såg en jättefin film som jag delade på Facebook som handlade om ångest. Jag vet inte om du såg den. En kort film, en tecknad, animerad kort film som visade den här ångesten som en kvinna hade som en kråka. Som liksom alltid var med henne och som dök upp och fanns hela tiden hos henne. Och så mötte den här kvinnan och man fick se hur hon gick ut trots att det var jobbigt för henne. Så gick hon ut och skulle handla och i butiken mötte hon en annan kvinna som istället hade sin ångest liksom karaktäriserad som en orm som låg runt halsen. Och den här filmen, den var så klockren tycker jag. Och då hade jag ganska nyligen, jag såg den här filmen bara några veckor efter att jag hade upplevt min egen ångest. Och då tänkte jag att den här filmen liksom lärde mig var att man kan lära sig leva med sin ångest. Men det krävs ju ganska mycket. Om man nu är, alltså det jag upplevde när jag fick den här ångesten som gick över, jag hade den kanske ett par dagar och sen var den borta. Men om man lever med det där så är det ganska tufft att ens se att jag skulle kunna lära mig leva med det här. Alltså jag kan förstå att det är väldigt lätt hänt att man gräver ner sig. Och att det kan få ganska allvarliga konsekvenser. Och att man kanske behöver äta mediciner eller för att komma upp så pass. Jag vet inte, jag vet för lite om ångest.
Jag känner att jag vet jättelite. Alltså jag känner mig otroligt ödmjuk inför det. Men, och samtidigt så förstår jag ju att det är något som många lider av och att det är något allvarligt. Och att den ångesten jag själv har haft, jag får ångest när jag liksom har sagt dumma grejer eller sagt fel. Och så inser jag det, du vet, flera timmar senare. Och bara, shit, men varför sa ingen någonting? Då kan jag känna sig bara...
men är det ångest eller är det skam du känner då?
Ja, men det kanske är skam.
För det är det här som är...
Ja. Men jag tolkar det som att den sitter väldigt mycket i kroppen och som att jag vill springa ifrån den och att jag nästan behöver liksom höra mig själv prata om andra saker för att jag står liksom inte ut med att ha den där.
Mm.
Vad beskriver jag nu?
Är Nej, det skam eller ångest? Det låter mer som skam, skulle jag säga, om jag jämför nu när jag har liksom upplevt den här ångesten. Mm. Så det är nästan så att jag känner att nu har det gått flera veckor, den är svår att fånga. Men just det, det jag minns, och jag vet inte om alla upplever ångest på det viset, jag har ingen aning. Men jag var inne och läste på då, och då såg jag just det här att det kliar och att man känner den här overklighetskänslan.
Mm.
Och det tänker jag är många nu, apropå liksom det vi går igenom nu med pandemi och corona, att det känns overkligt. Och att det kan tangera den här ångestupplevelsen.
Mm.
Så det är, liksom, är man nyfiken på den? Har man kommit i kontakt med den här overklighetskänslan? Att händer det här oss? Är det här, då är det ganska nära det här ångesttillståndet. Det behöver inte betyda att det är ångest du har. Det är inte det jag säger. Men som ett sätt att förstå. Därför att det kan vara väldigt, väldigt svårt att förstå vad ångest är om man inte har varit i kontakt med det själv. Sen tror jag att alla människor har haft ångest. I olika tillfällen i livet. Men att det också är, precis som med skammen, så fruktansvärt jobbigt att vi lägger locket på och liksom skjuter den ifrån oss.
Men borde man inte få lära sig det här liksom när man växer upp? Och borde inte det här vara något som man liksom pratar med sina barn om? Och jag känner att nej men, det här är ju liksom en stor kompetenslucka i mitt arbete som förälder. Mm. Att jag inte liksom förstår de här sakerna. Att jag inte kan skilja på oro, ångest och skam och ja,
mm.
så.
Ja, men visst, visst, det här borde vara en självklarhet att vi får liksom utbildning i. Och som förälder kan man nog känna sig ganska säker på att ens barn kommer att uppleva ångest. Förr eller senare. Och det är klart att då är det ju, jag kan ju se tillbaka på min uppväxt att jag hade klockren ångest. Som jag, men aldrig att jag hörde någon vuxen i min närhet. Varken liksom i familj och sådär, eller professionella som jag senare hade att göra med, säga, använda ordet ångest. Nu tror jag att det är betydligt mer liksom
använt. Ja, och jag tror att det som gör att jag inte förstår ångest och tror att jag förstår ångest är att vi använder liksom ångest väldigt slarvigt. Att det, ja, det har blivit talspråk.
Ja, ja.
Att vi slänger oss med det liksom.
Mm.
Ja, jag orkar inte gå ur sängen och hämta lunch. Jag har ångest över det.
Mm. Ja, men exakt. Så det kan vi också kanske tänka på.
Mm.
Att man, hur man använder sig av begreppet förstås.
Men om man till exempel har druckit alldeles för mycket alkohol en kväll. Gjort bort sig rejält. Vaknar morgonen efter. Har man ångest då? Eller är man de facto i skam?
Ja. Jag vet inte. Det är svårt att... För där tänker jag att där spelar ju också rent... Själva avgiftningen spelar ju in under liksom en baksmälla. Så där är mer liksom... Vad är vad egentligen? Jag tror att det är någon skön mix av ångest och skam. Alltså jag försöker minnas nu... Och det här är ju... Det är ju hemskt. Alltså det... Ja, jag antar att du också har befunnit dig där. Ja, och det
kommer minnesfragment på minnesfragment.
Ja. Ja, och inte veta, sa jag det där? Gjorde jag det där? Oh. Ja, det är ju både skam och ångest, tror jag. Men frågan är om inte själva avgiftningen är det som kanske skapar ångestupplevelsen i kroppen mer än skam. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning. Nu är jag bara ute och trampar luft här lite grann, känner jag.
Ja, här hade vi inte så mycket koll.
Nej, men det är verkligen svårt.
Mm.
Och tyvärr finns det ju de som har av erfarenhet då väldigt mycket koll på ångest för att de lever med det här. Och det gav mig en... Jag brukar alltid tänka faktiskt, det kan vara svårt när man är mitt i det, men efteråt så kände jag en tacksamhet över att jag fick den här ångesten. För att det var en dörr eller ögonöppnare. Jag skulle ju gå till läkaren, men min läkare hade ingen tid på 2 veckor och då sa de där jag går då att ja, men du kanske ska träffa en psykiatriker istället, så får du en tid snabbare också. Ja, jag, vad som helst, för att jag blev så stark, liksom, jag tänkte wow, vad är det här? Men när jag träffade läkaren då, den här psykiatriken, då sa ju hon att ångest är jättevanligt i samband med den här typen av sjukdomar, influensa och så. Så att det var ju förmodligen det handlade om.
Mm. Och då är vi tillbaka i den här frågan, liksom, fyller det i så fall en funktion?
Mm. Det är jättespännande, ja. Det här måste vi nästan ta reda på.
Men ska vi backa tillbaka lite till oro? Hade du några mer saker som du ville snacka om kring det?
Nej, inte som kommer upp sådär, mer än att den... jag tror att det är viktigt att man... om man upplever att oro är en stor del av ens liv och att det faktiskt, oro kan ju verkligen begränsa, precis, det kan ju ångest också, men om vi håller oss till oro nu då, så kan ju det begränsa oss, göra att vi faktiskt inte tar oss ut i sociala sammanhang, inte prova på de här nya sakerna och allt det här som vad det nu är, som, för att det känns hotfullt, läskigt, skrämmande. Det kan ju vara för att det faktiskt är, skulle kunna hända någonting, befogad oro så att säga. Men det kan ju också vara en väldigt obefogad oro, och det kan ju också vara, handla om social oro.
Men du pratade ju förut om när ni gick ut på promenad och hur din man då mötte dig väldigt fint när du hade i din oro.
Mm.
Och jag gissar då att han förringar ju inte din oro, utan han delar med sig hur han kände, men utan att ni skapade någon sorts oroskokong när ni gick in och bara liksom gick bananas i den här oron. Så vad kan man ha för liksom strategi i livet för att låta oron finnas, få fylla sin funktion, att respektera den, men utan att låta oron liksom sätta sig vid ratten? Har du några tips?
Ja, alltså det som brukar funka väldigt bra för mig då, om jag snabbt behöver göra någonting impulsivt sådär, så är det ju att resa på mig, att röra på mig fysiskt, gärna liksom få igång flåset och så. För ligger oron kvar efter det, då kommer det oavsett, då kanske det är en sån här befogad oro, och då kommer den vara lättare att handskas med när man har lugnat kroppen, som man gör genom att röra på sig. Men sen tänker jag också det här med att be om hjälp, att ha, eller att närma sig någon för att prata. Då tänker jag så här, man kan faktiskt också säga, om man då är van att få höra att ja, men det är ingen fara, inget att vara orolig för, eller det här som gör att man kanske ibland bara känner att det är inte lönt att prata, för att folk står inte, kan inte härbärgera, kan inte, de tar mig inte på allvar och sådär. Så kan man också kanske säga att nu skulle jag vilja berätta någonting, och jag vill att du lyssnar, och jag vill inte att du försöka lugna mig direkt, eller försöka säga att det släta över eller så. Alltså man kan inleda ett sånt samtal på det viset. Det har jag gjort några gånger. Hos människor som älskar mig och vill hjälpa mig på alla sätt i världen. Men inte, de har inte lyckats alltid på det sätt som jag har behövt. Så det tänker jag kan vara en sak att ta med sig. Det är de två grejer som jag kommer att tänka på så här spontant. Och sen den tredje, att acceptera. Alltså ge sig själv acceptans. Den här självmedkännande acceptansen att okej, nu har jag legat här en halvtimme och snurrat i sängen och känner mig jätteorolig. Jag ser jobbiga bilder i huvudet och målar upp hemskheter. Nu har det varit så, och det är okej, och det är vanligt. Det händer alla människor ibland. Och nu ska jag se om jag också kan ge mig själv lite lugn. Så. Eller hur man nu vill formulera det här, liksom stöttande, stärkande inre tankar. Och som vanligt då, så är det här svårt att göra i skarpt läge, om man har en sån stark oro, eller om det har eskalerat upp i ångestnivå kanske, där tankarna får hjärtat att klappa och liksom man kanske mår illa, vänder och vrider på sig, så att man behöver hitta sina formuleringar i förebyggande syfte.
Och det finns ju inget man är så osugen på när man hamnar i oro som att gå ut och gå en promenad. Alltså det är ju inte, man kan ju inte följa sina impulser när man hamnat i oro. Men jag tänker också att oro går ju att förebygga. Nu när vi befinner oss i den här väldigt ovissa tiden, så är jag supernoga med att ta mina långpromenader med hunden varje morgon. Jag har inte lust. Men jag vet att det där är liksom en förebyggande psykisk ohälsa åtgärd. Och det funkar jättebra. Och det är inte så att jag tänker att jag tar en promenad när jag mår dåligt. Utan det är liksom, jag gör det varje dag. Och sen skulle det vara så att oron eskalerar i någonting, så får jag ta till andra medel. Men det är ju, och det är ju, om man tänker Anders Hansens bok. Vad heter den nu, den där? Hjärnstark. Där var det ju faktiskt studier som väldigt tydligt visade att raska promenader var väldigt verksamt. Så sitter man och tänker, fast det där funkar inte på mig. Så kan man ju tänka sig att det faktiskt är oron eller ångesten som pratar, snarare än faktiskt den delen av dig som vill vara frisk och stark. Och jag tänker också att ha människor som som kan möta med respekt och låta dig få vara i oron och prata om det. Så varken förringa eller liksom elda på. För att de två är ju egentligen de alternativen som jag tycker att man möter oftast. Eller som är, det är våra go-to-verktyg. Antingen så ska jag liksom bara säga att nej, men det där är inget att oroa dig för. Var tyst. Eller, ja, jag är också jätteorolig för det här. Låt oss skapa ett gemensamt rum där vi sitter och oroar oss. Och
elda på, ja. Liksom, just det.
Ja.
Mm. Nej, men det tror jag, ja, jag blev uppringd för en tid sedan av en person som hade hamnat i väldigt negativt tillstånd och bara såg väldigt, väldigt mörkt på sig själv, sina handlingar och allting som hände, allting som inte hände, och det var så otroligt svart och mörkt. Och eftersom jag har varit där själv så hann jag liksom, istället för att springa på den här impulsen och bara säga att nej, men så är det ju inte liksom så. Det var ju det jag ville säga direkt. Du är ute och cyklar nu. Det är inte så som du säger. Så bara, vad är det man behöver höra? Jo, men först behöver man liksom få den här bekräftelsen att ja, jag fattar hur det är. Så jag var liksom väldigt noga med det, på att vara med den här personens liksom tankar och känslor. Och ja, försöka visa att jag förstår vad du pratar om här liksom. Och sen när den här personen lugnade ner sig lite grann, då kände jag att ja, men nu behöver vi liksom vidga perspektivet. Nu behöver den här personen få hjälp och ställa sig liksom lite utanför sig själv. Och få syn på. Och det här blev ett ganska långt samtal. Och den här personen lugnade ner sig. Och sen dagen efter hördes vi igen. Och det var som att prata med en helt annan människa. Och då fick jag också feedback att ja, men det var så bra. Jag behövde ditt sätt att kommunicera med mig. Inte bara de här alla andra som vill väl. Och liksom klappar och kramar och håller om en och säger att så här är det inte och så. Utan det fick vara. Det fick vara skit. Så.
Kan man tänka sig då att det som hände var att genom att du med ditt bemötande så gjorde du det möjligt för den här personen att kliva in i sitt trygghetssystem?
Ja, kanske var det det. Ja, men uppenbarligen
liksom egentligen var det. Där det öppningar och...
Ja, för först, du behöver ju först lämna hotsystemet och komma in i trygghetssystemet innan man kan är ens mottaglig för att se... kliva in i det då som vi kallar liksom det här med mentalisera, att se sig själv utifrån och tänka liksom om sina känslor och känna om sina tankar. Det är väldigt svårt att göra det i skarpt läge när vi är i hotsystemet. Så att steg ett är ju alltid att skapa trygghet, hitta lugnet på både i sig själv och när man försöker stötta någon annan.
Så hur kan jag hjälpa den personen jag möter att hamna på en trygg plats? Det kan ju vara liksom det. Det är det när man lyfter luren och man hör det här. Så är det inte nu måste jag lösa det här för den här personen. Utan hur hjälper jag dig att hamna på en trygg plats?
Ja, men det är bra liksom höra sig själv, tänka den tanken, säga det högt.
För då tänker man ju inte heller att man måste fixa allting direkt. Utan bara liksom hur... Ja. Hur skapar jag liksom skapa ett mentalt rum med massa mjuka kuddar och en kopp te och en brasa?
Jättebra bild, absolut. Och likadant kan man göra mot sig själv. Alltså måla upp en bild, för ibland så är det lättare att tänka i bilder för väldigt många av oss än formulerade tankar och ord. För det jag menar är att det här med att ge sig själv självmedkänsla, att man behöver träna i förebyggande syfte, att välja ut de här formuleringarna och tankarna som man behöver ge sig själv. Men ibland så är det snabbare med en bild, liksom hitta sitt inre mentala trygga rum. Jättebra. Något mer som vi vill lyfta om oro?
Är det sant att bara tjejer känner oro? Att killar inte känner oro?
Vad lustigt om jag hade sagt ja. Nej, det där är ingenting som killar jobbar med.
Nej, men jag tänker att vi raljerar ju ofta att tjejer är så oroliga och killar är liksom trygga och stabila. Jag såg...
Inte bara raljerar, utan vi lever många med de kartorna, ja, verkligen.
Som om det var sant, absolut. Mm. Jag såg Reese Witherspoon som höll något tal på någon gala. Hon har ju ett filmbolag där de har liksom starka kvinnor i huvudrollen. Och hon hade sagt till sin dotter att i actionfilmer så är det ofta så där att de kommer till en punkt, eller att det alltid kommer till en punkt i alla filmer, där liksom en tjej står så här bara, what do we do now? Att hon liksom inte vet. Och så måste hon vända sig till en man då, som löser situationen. Så vi har ju det liksom väldigt präglat i vår kultur, att kvinnor är oroliga, inkompetenta, klarar sig inte, och mannen måste lösa det. Så jag tänker det kanske också är en grej som gör oron svår. Om jag inte tror att jag har resurser att klara mitt liv.
Mm.
Så kanske oron blir mer påtaglig.
Mm. Visst. Jo, men det är jättebra att vara medveten om det. Hur vi är påverkade av så mycket mer än bara våra egna tankar, så att säga. Att vi är en del av en större helhet. Och hur vi hänger ihop med andra människor och en kultur och en hel världs syn på liksom.
Men och män måste ju ha rätt till oro också.
Ja, jag har faktiskt, de gånger som jag nu kommer jag inte ihåg vilka det har varit. Men jag har faktiskt hört några män nu, apropå det här med corona nu, säga att de är oroliga och rädda i media. Och då blir jag lika glad varje gång och liksom känner så här, yes, way to go.
Någonstans var där man börjar vi kunna fatta bra beslut också.
Ja, mm. Vi måste våga erkänna liksom.
Men vi ser ju det som ett tecken på svaghet. Om han Tegnell skulle säga så här, jag känner mig orolig för situationen, då skulle vi tolka det som att han har inte koll.
Mm.
Men
att det skulle vara skillnad då, menar du, om en kvinna?
Nej, alltså ingen i en sån situation. Men det skulle nog vara värre om en man sa det kanske.
Mm.
Men det här vill inte höra det. Eller samhället vill inte höra att någon som ska ha koll känner sig rädd och orolig. Mm. Men för mig så är det liksom inget som skapar mer trovärdighet. Att någon är i kontakt med sin rädsla och oro inför en viss situation.
För vi kan ju liksom, rent krasst är det så att alla idag som vi ser gå ut och både politiker och på de andra myndigheterna nu som vi styr på liksom, att de gör ju det de gör därför att det finns en rädsla, det finns en oro för vad som annars ska hända. Så att det är ju självklarheter att de drivs av oro och rädsla. Det ska vi göra nu, för det finns fog för det.
Men frågan är om, eller skillnaden är ju om man har oron i förarsätet eller i passagerarsätet.
Ja, precis. Mm. Nej, men det är ju helt avgörande. Och tänker jag då, bästa sättet att sätta den i passagerarsätet, det är ju att liksom, okej, du är också här. Okej, du får sitta med. Men jag kör, jag är den som styr. Du kan finnas med här, men...
Men det är ju extra svårt för män att leda i en situation, en sån här situation skulle jag säga, när man inte liksom får lov att ha kontakt med sin oro och sin rädsla. Och jag säger i Sverige, kanske det som gör att Sverige faktiskt väljer en annan väg nu, kan ju mycket väl vara så att man får lov att känna sig rädd och orolig. I USA vet jag ju att där har man ju det är en annan, i alla fall där jag har bott, så har man ju det som är manligt och kvinnligt är ju på något vis... Man kan, ja, men det är väl en mer konservativ bild eller en mer 50-tals liknande stereotyp.
Mm.
Och det tror jag inte de har nytta av i något läge. Liksom.
Nej, det kan inte vara särskilt främjande att inte stå i kontakt med, eller att ha normer där man inte får stå i kontakt med alla sina känslor.
När man har halva befolkningen får inte lov att känna något. Och andra halvan av befolkningen uppfattas som hysteriska.
Mm.
Det blir knepigt.
Det blir knepigt. Men så har de också en president som sa, det här är över till påsk. Ja, nej, men jag vet inte. Ja. Mm. Jag ska inte prata om honom mer, känner jag.
men vad ska vi prata om, eller vad händer i nästa avsnitt?
Ja, jo, men apropå det här med oro, så tänkte jag att det var så här att... Nej, vi får klippa det där, för det blev inget bra. Men vad händer i nästa avsnitt? Kan inte du säga om det?
Vad händer i nästa avsnitt?
Jo, för författaren Julie Lindahl så kan man väl säga att allt startade egentligen med någon slags oro, tänker jag. En känsla av att allt inte står rätt till i hennes familj. Hennes oro och frågeställningar drev henne nämligen att forska i familjens hemligheter. Och det som hon upptäckte, det var chockerande, men det gav henne också svar på varför skam och skuld hade präglat hela hennes uppväxt. Och det här var ett, för mig, jag träffade henne tidigare i år och fick ett väldigt känsloladdat möte med författaren Julie Lindahl. Till, hon har skrivit boken Pendeln som fick stor uppmärksamhet när den kom förra året, både i Sverige och internationellt. Så att jag vill verkligen slå ett slag för det avsnittet. Och du hörde till och med av dig efter du hade redigerat det.
Nej, det var väldigt starkt avsnitt. Och hennes bok, eller ja, hennes familjesituation är ju att hennes morfar var en framgångsrik nazist, är ju fel att säga, men en nazist med liksom mycket makt. Var SS-officer, eller ja, jag är dålig på det där, men och att den historien då och de övergreppen som han hade varit delaktig i och även hennes mormor hade varit delaktig i, färgade liksom, det rann liksom ner genom generationerna, och för henne då att få det här liksom översköljas, bli översköljd av det samtidigt som ingen kunde prata om det, och att det var liksom en stor förnekelse, så kände jag det som att det var, hon hade fått den här stora kappsäcken och hon var tvungen och göra researchen till det som blev boken för att kunna packa ur det här och att då inte liksom lämna det vidare till sina barn. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad som var så starkt, men det var någonting i avsnittet som var liksom så subtilt och så djupt mänskligt att jag kände att jag var liksom en smartare människa efter jag hade lyssnat på det. Det var, om du sådär ska minnas tillbaka till samtalet, har du någonting sådär som du har återkommit till i tanken eller någonting som du känner berörde dig särskilt mycket?
Ja, men det som jag slogs av, förutom att det var väldigt starkt att träffa Julie, det var ju andra gången jag träffade henne, men det är ju att även om hon då kan man tycka har liksom en ganska extrem familjehistoria med nazismen, liksom, nazister i familjen, så var, upplevde jag att hennes upplevelse är väldigt universell och allmängiltig. Därför jag tror ju att vi alla har, i alla familjer finns det skam, skuld och saker som vi vill stoppa ner, medvetet eller omedvetet. Och att det här liksom rinner, spiller över ner i generationerna och att det påverkar oss. Så att det är inte nog med att vi har liksom det som kallas för epigenetiken, där vi liksom, där generna ger oss vissa förutsättningar, så har vi också tidigare generationers fysiska handlingar, vad de gjorde eller inte gjorde och hur det påverkar mig och hur jag beter mig mot mina barn och hur de i sin tur kommer att bete sig mot sina barn och så vidare. Därför är det här, alltså missa inte det här avsnittet, för att det är väldigt allmängiltigt och Julie är en fantastisk berättare och hon har gjort en resa med sig själv för att kunna skriva den här boken, för att våga göra de här utforskningarna. Hon lade ner många år av sitt liv på det här. Det var helt, jag vet inte vad jag ska säga. Det var väldigt spännande möte.
Och efteråt så sa jag också, vad bra du intervjuade henne. Kommer du ihåg vad du svarade då?
Nej.
Du sa, jag fick verkligen hålla mig hela avsnittet, jag höll mig.
Ja, för att, just det. För att jag vill inte avbryta henne. Jag vill inte liksom sitta och pladdra i allt det här. För att jag kände verkligen att det här, hon behöver få vara i sin tanke. Hon behöver få dela det hon vill dela. Och om jag får skryta lite, så sa jag även Julie efteråt att även hon tyckte att jag var en väldigt bra intervjuare. Ja, nej, men nu har jag skrytit klart.
Underbart.
Ja.
Hej Hybris!
Hej Hybris! Ja. Och hur är det med din oro just nu, Anna?
Ja, men nu känner jag mig inte så orolig.
Nej, vad skönt.
Ja. Nu tänker jag ju på annat liksom.
Ja.
Men om du skulle be mig att jaga upp lite oro, så skulle det ju säkert vara lätt fixat.
Men då låter vi det vara en liten stund. Vi vilar från det.
Tack för idag.
Tack, tack.
Hej då.